Du lyssnar på en podd från SO Radio.
Hallå där ute och återigen varmt välkomna till podden Genuin Läderkula. Vi är tillbaka med vårt femte avsnitt nu idag och som vanligt en torsdag. Jag heter Sebastian Persson och med mig på min högra sida har jag i vanlig ordning
Ludvig Billengren.
Trevligt. Och den här veckan har vi dock inte vår numera ordinarie medlem Johan Björk med oss då han är på semester. Men däremot har vi en gäst för första gången exklusiv i Genuin Läderkula. Erik Appelqvist, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det att få vara med? Det blir din debut.
Ja men det känns jättebra att vara här. Alltså det är mäktigt att vara inne i studion.
Många spelare har haft svaja debuter. Hur känner du för den?
Ja, men det känns som att jag har det här ändå. Det känns bra.
Tror du att det kan bli en flopp? Man pratar ju ofta om floppvärvningar när man värvar stort och vi har gjort en stor värvning här. Så att är det någonting du går in med den inställningen att prestera?
Nej, men man tar det ju lite som det kommer. Liksom lite carpe diem.
Uppsala-Ibisan.
Uppsala-Ibisan.
Sirius, vackert.
Hur känner du annars, Ludde? Hur mår du?
Nej, jag mår bra, tror jag. Jag är lite sliten. Jag vet inte varför. Jag har inte gjort så mycket i helgen. Men det var en fantastisk match som jag såg mellan Häcken och Hammarby. Och därefter så är det, ska jag på livepodder om Alex och Sigge, vilket jag känner är alldeles förträffligt. Och där innan ska jag dricka någon destillerad dryck, så det känns ju omåttligt bra. Hur känner du dig?
Det låter väldigt fint. Jag känner väl ungefär likadant. Jag mår prima. Jag mår topp. Och jag trivs med omgivningen vi har här idag. Så att det känns kanon.
Hur känner du dig då, Erik Appelqvist?
Ja, men det känns bra. Jag mår helt okej. Härlig helg, ungefär det.
Ja, men då kanske vi ska ta lite om vad vi ska snacka om idag. Och då snackar vi ju givetvis lite nya värvningar till Östersunds och deras lilla brittiska koloni, eller vad man nu ska kalla det. Sen så ska vi snacka lite Helsingborg och publiktappet där, sjunkit med... ja, med flera procent ska jag vilja tillägga. Sen så har vi lite DNA och kost som vi ska snacka om. Lite torsdags tillbakablick och givetvis ett svenskt protokoll. Men först, då ska vi börja med att snacka om veckans svenska matcher. Så häng med!
Veckans svenska fotboll. Och vi börjar med Svenska Cupen den här veckan i vanlig ordning, vilket vi gjort i de senaste avsnitten. Och matchen mellan Kalmar och Malmö på Guldfågeln Arena. Där Malmö till slut vann med 3-2 efter en ganska fin vändning i andra halvlek. Erik, du såg matchen. Ditt, får jag säga, älskade Malmö. Hur känner du för det?
Ja, skönt att man tog segern. Första halvlek såg inte bra ut. Kalmar dominerar. Rasmus Elm ska ha eloge för den insatsen han gjorde. Det var magisk. Men Malmö är Malmö. Och det räckte med en halvlek för att vända hela skiten.
Hur var andra halvlek då? Lovade det gott? Var det mästartakter vi fick se?
Det är en bit kvar där. Men man ser att det finns en hunger i Malmö som inte riktigt fanns förra säsongen.
Hur tänker du då?
Ja, men det... vissa spelare som reser sig och gör det de ska göra. Och det såg ju inte riktigt bra ut förra säsongen. Så jag känner, det känns ganska bra, men säsongen är lång.
Om du fick jämföra mittfältet i innermittfältet i Malmö med det som Kalmar ställer upp med, vad kan du se för differenser och likheter? Tycker du att till exempel en sån som Lewicki håller samma klass som Rasmus Elm?
Lewicki har en riktigt dålig försäsong. Rasmus Elm... kanske jag skulle nog kunna säga när han är i form är allsvenskans bästa innermittfältare. Och det syntes ju förra matchen. Eller nu i semin.
Ja, du håller framförallt i första halvlek. Jag kan säga det, jag såg bitar av matchen också. Och där han gick in och verkligen styrde och ställde. Och jag vet, det började snackas direkt om att han kanske skulle in i EM-truppen. Men det tonade han ju ner ganska markant själv också. Och det är väl ganska vettigt det, för att det känns väl som att han måste gå sakta men säkert utan press, då hans mage verkar ha väldigt svårt för press.
Han behöver mer än morsans käk helt enkelt.
Ja, det behöver vi alla kanske. Men i synnerhet Rasmus. Men Malmö annars, Berget fortsätter göra bra från sig. Rosenberg verkar det ha lossnat för också. Vad tror vi egentligen om det anfallsparet? Det blir ju egentligen Rosenberg och Kjartansson där.
Mm.
Är de ganska lika? För att min uppfattning är att båda har löpt lite på samma ytor nu under försäsongen och att det varit ganska lika spelstilen till skillnad från Malmös succéanfall där kan man väl säga med Kiese Thelin och Rosenberg under den tiden där Kiese Thelin var mer utpräglad target player. Tror ni det kan vara ett problem under säsongen?
Ja, jag tycker väl att det finns lite samma problem som jag påpekat med IFK Göteborg, om man nu ska dra den parallellen med Engvall Hussein. Jag tror inte det kommer bli så succéartat som många tror. Och jag kan väl någonstans känna likadant med Malmö FF, för att det kan falla platt ut. Men då tycker jag ändå att då har man man har egentligen ett skydd emot det, eller vad man ska säga, i och med att man både har Guilherme Molins och Jo Inge Berget som även kan spela forward.
Ja, det är väl det som är fördelen, att de har flera bra spelare som kan göra mål. Men det intressanta är ju att kan man då få ihop det här anfallsparet och se ihop mittrarna då, jäklar vad det finns spelare som kan måla i så fall, om de nu kan prestera även som ett lag.
Ja, ja men så är det ju definitivt. Men det är ju ett lagbygge och nu är ju Allan Kuhn ny i laget. Så vi får se hur det går, men det känns som att i anfallsmässigt så har Malmö något på gång.
Molins fick ju spela en stund nu i semifinalen också där. Vad säger du om hans prestation?
Ja, det var väl gedigen. Det var ingen speciell match för hans håll. Han gjorde det han skulle liksom. Det blev inga mål.
Man kan väl säga att det är väl kanske inte heller så lätt att komma in mot slutet där, när Malmö egentligen bara vill spela ut matchen efter en ganska bra period där i mitten av halvleken.
Nej, så är det ju. Och han är ju ändå relativt tillbaka från en skada och så det tar ett tag att komma i form.
Om man sedan kanske hastar vidare då till söndagens match där jag och Ludde var på plats på Tele2 Arena när Häcken till slut vann med 3-2 mot Hammarby efter ett sent mål av Mohamed Nasriu, så blev det ju till slut då Malmö och Häcken i finalen. Men om vi stannar lite vid Hammarby-matchen där, vad är din tanke efter den matchen, Ludde?
Min tanke är väl att jag var imponerad av Häcken. Jag har inte sett Häcken så mycket i år, men jag var imponerad framförallt av Paulinis match. Han måste ju gjort en av sina bästa matcher på svensk mark sen han anlände givetvis då. Hammarby är väl lite i det syndromet som de ofta kommer i, att de kan ju spela stundtals ganska bra fotboll men sen bara få fullständiga genomklappningar och då försvinner egentligen allt momentum.
Ja, det är väl det man kan ta med sig där liksom, att det är ju som du säger att de pendlar ju så mellan olika tidsspann i matcherna där de ena stunden spelar en väldigt fin fotboll och passningsorienterad och med snabba liksom, det här lite tyska som Nanne gärna vill få in, men stundvis så är det ju inte alls lika bra. Det kändes väl som att det fanns stora ytor på kanterna att utnyttja, men det var ju inte ofta man kom runt där. Och de gjorde ett trippelbyte i andra halvlek där, tidigt trippelbyte som vi ställde oss ganska frågande till.
Ja, onekligen. Jag tyckte väl inte att det var, för det första tyckte jag inte om, höll jag inte med om Nannes matchanalys som han berättade om på presskonferensen, att det såg kantigt ut och att det var, att de hade ett dåligt passningsspel. Jag tyckte att det var betydligt bättre än mot både Djurgården och AIK. Så tyckte jag att de hade ett snabbare tempo och mycket rappare spel än vad de vanligtvis brukar ha. Så jag höll inte riktigt med om det. Och då försökte han rädda upp det då med det här trippelbytet han gjorde. Vilket jag också ställde mig högst frågan till, att byta ut Torstenberg, Kennedy och Alex. Hade nog velat se i alla fall Kennedy och Smala som kliva av.
Är jag helt fel ute när jag säger att jag tycker att Hammarby känns lite identifikationslös? De har liksom ingen riktig identitet.
Jag kan väl
spelmässigt.
Både och kanske, jag tycker delvis. Och har de väldigt fina kombinationer där Kennedy ofta har rört sig ut mot kanten och kombinerat med antingen Smarason eller Torstenbö. Men i så fall handlar det väl om att få ut den identiteten ännu mer i spelet än vad det kanske varit.
Jag tycker man kan säga som så här att det finns en idé, men den idén kan man bara nå upp till vissa delar av matchen, utan man kan inte fullfölja det i 90 minuter, och det är där dilemmat ligger framme, att de vill spela på ett sätt men de har inte kvalitet eller kunskap nog att göra det i 90 minuter.
Och som en heltidssammanfattning så var det ju ganska, det var ju en ganska död match egentligen. Ja. Det hände ju inte särskilt mycket, utan det hettade ju till vid få tillfällen där, ja, Paulinho tog vara på sina chanser. Jag tycker ändå det är lite intressant att Häcken kan spela en match mot Hammarby och inte se särskilt bra ut, men ändå vinna med 3-2 och ta vara på de chanser de får.
Man skulle säga om det i Häcken att deras offensiv är ju när de får de kontringsytorna som de fick mot Hammarby, då är den riktigt, riktigt bra. Och det är väl lite det dilemmat de kan hamna i mot Malmö FF också.
Kan det vara Häckens säsong i år?
Inte vinst, men topp 4.
Ja, en fjärde, femte plats. Men nu ska man ju akta sig för att vagga sig in i en falsk liten vagga, eftersom man såg hur det gick för Örebro förra året.
Mm, det var väl lite, det var väl samma förra året, tog ju säkert till final också, vilket man kanske lätt glömmer, mot Göteborg där. Där de visserligen fick stryk, men då lovordades de också. Men så blev det som det alltid blev för Häcken, en mittenplacering och varken bu eller bä, om man tänker att ja, nästa säsong är kanske deras, men det blir det ju aldrig.
Nej, men man hoppas ju på det på något sätt. Att de ska kunna ta det där klivet upp.
Ja, det är ju en fin förening med fina förutsättningar. Bra ekonomiska förutsättningar för att vara ett ständigt topplag, typ Elfsborg, en ständig utmanare till storstadsklubbarna.
Fin förening med en tråkig supportkultur.
Ja, det där vill väl ingen vara.
Nej.
Men en final, som sagt. Malmö möter mardrömsmotståndet Häcken. Vad säger du om det, Erik?
Ja, om det är någon gång man ska döda spöket så är det en final. Men det båda är inte jättegott om man ser till statistiken.
Ja, de har väl inte vunnit då sedan 2011 hemma, va?
Ja, de har inte vunnit alls sedan 2011.
Mm. Och då var det ju den rögade ålen som gjorde mål dessutom.
Agon Mehmeti!
Exakt. Ja, han har ju lämnat klubben nu också, så att vem ska göra målen nu? Det är
Kjartan så.
Ja, men han är ingen rögad ål. Han är lite mer lite Rosenberg. Jag vill ha en rögad ål.
Mm. Och det var lite kul också på upptaktsträffen som var nu under måndagen, för vi ska ju säga att vi spelar in under måndagen lite tidigare, men på grund av byråkrati som alltid så tvingade det oss till andra tider och liknande. Men och då sa ju Rosenberg det också, att hans favoritlåt, jo, vilken är det? Den rögade ålen. Det är kul, ja.
Ja.
Man hoppas väl att den lever vidare.
Ja, det är så briljant, alltså, när Daniel Andersson sjunger den. Alltså, det,
mm.
det klappar fortfarande i ett varmt hjärta.
Ja. Det, alltså, jag tror det behövs mer sånt i svensk fotboll, just det här. De här när man hittar på egna ramsor. Det är ju britterna väldigt duktiga på, även om jag tycker att svensk supporterkultur har mycket som den engelska supporterkulturen inte har.
Ja.
Men just att komma på de här fyndiga ramsorna, det är de duktiga på, britterna.
Ja, det ska man ge dem.
Sen kan man tycka att de är lite väl elaka där nere, men det är sporten.
Vad menar du då, elaka?
Ja, vad menar du då?
Ja, jag har ju uppfattat att vissa är lite mer så här, att de går väldigt speciellt på en spelare. Motståndarlaget spelare menar jag då. Men det är en fotbollskultur. Det är fint.
John Joe Shelby.
No.
Harry Potter is coming for you.
No. Ja, det är älskvärt. Det älskar man ju ändå. Men ja, det dröjer ett tag till finalen. Den kommer att spelas i Malmö i maj, om jag inte missminner mig helt. Vilka tror ni vinner?
Malmö FF.
Jag vill säga Malmö, men det känns väldigt tveksamt faktiskt.
Jag grundade på att det har gått en bit in på säsongen och då blir det inte samma skräll, eller skrällvinst eller vad man nu ska kalla det. Utan då tror jag att den allsvenska tabellen har hunnit sätta sig, och därmed tror jag att Malmö kommer knipa en skalp.
Jag tror det också. Det känns som att Malmö vill det här så pass mycket. Även om Häcken kanske också vill det, såklart, men då kan man nog säkert trigga igång de här spelarna, och Allan Kuhn har fått med sig, som sagt. Och det borde väl sluta i en himmelsblå seger.
Ja, man hoppas det.
Men för att gå vidare till lite nyförvärv, för vi har haft två nyförvärv den här veckan som är lite mer intressant än andra. Och det är en ny brasse till Bayern, Romelu. 24 år gammal, anfallare, som tydligen ska vara bättre än Alex, enligt vissa källor. Vad tror ni om honom?
Finns det någon som är bättre än Alex?
Ja, det är
Nej, det finns inte. Allsvenskan Kunaguero ska man inte underskatta.
Mm.
Han ska ju snart ersättas också Kun i City, så att jag tror väl att Alex står högst upp på önskelistan. Nej, alltså visserligen är det jättekul att de plockar in en forward, att han är brass och han är säkert bra, men jag förstår faktiskt inte värvningen. I och med att de har de offensiva spelare de har, de har Torstenberg, Kennedy, Kalili, Smarason, Israelsson, Söderqvist, Alex.
Alltså, listan tar aldrig slut.
Ja, den tar aldrig slut, man kan ju gå i ett. Och dessutom ska man veta att de ska slå sig in egna talanger på det. Så att jag förstår liksom inte själva kvantitetsformatet som Hammarby håller på med.
Ja, det känns mer naturligt att värva in typ en Bassa Andersson som man kan sätta på bänken.
Ja.
Och som man vet gör ett fullt gott jobb när han kommer in. Men det här verkar ju vara en spetsspelare. Så hur många spetsspelare ska de ha i anfallet? Visserligen är ju Alex bara på lån över den här säsongen. Det här är ju lite mer långsiktigt. Men det känns ju ändå lite märkligt på något sätt att ta in ytterligare en. För jag gissar på att den här löneposten ändå är hyfsat dyr med tanke på att han kommer från Brasilien.
Ja. Kan det vara så att de försöker förbereda sig för en värvningssommar?
Men du menar att de ska sälja spelare? Ja, ja, det är möjligt. Men
jag vet inte vem man ska... hur man ska göra då med tanke på att den som man vet försvinner, det är ju Melker Hallberg, och det är egentligen den man behöver ha kvar av de värvningar man gjort. Så att jag vet faktiskt inte hur resonemanget går vid Tele 2 och Årsta.
Visserligen nu när jag tänker så, det finns ju egentligen ingen anfallare bakom Alex. Alltså det är ju Renny.
Ja, Israelsson han kan ju spela forward. Han är
inte som nia, va?
Jo, han kan spela det. Det är lite Thomas Müller-stilen. Alltså det går. Det är en sån grej. Men då kan man ju också se det som så här, varför man plockar in Smarason. Det är också ett sånt
exempel. Ja, de är väldigt mycket offensiva innermittfältare.
Offensiva innermittfältare. Och det är ju Rani kanske man inte ska ha kvar. Men det har de ju också försökt att bli av med, kan man säga.
Ja. Ja, Kalili kan väl stoppa upp på topp också, men just en nia så är väl Romelu mer naturlig där. Men det som är intressant, jag kikade lite på hans karriär, och det är att han inte varit i någon klubb längre än ett år.
Hur många klubbar har han varit i då?
Eller ja, förlåt, han har varit längre tid än ett år, men han har varit i en rad, han har bara varit brasilianska klubbar, och där han varit lite ganska kort tid helt enkelt, ungefär runt året.
Det kanske är en ny Dooley Johnson alltså.
Mm.
Är det det vi ser?
Det välkomnar vi.
Det välkomnar
vi.
Det skadar inte få lite profiler i publivet i Stockholm. Det gillar vi.
Sitter aldrig.
Men en annan spelare som också blev klar för Allsvenskan, men på lån nu i veckan, just i stund, som fortsätter med sin lilla Englands koppling där, och få in Chelseas tredje målvakt Jamal Blackman på lån. Vad säger du om det, Erik?
Ja, det är en bra värvning först och främst. Högklassig. Sett i nivån. Men Östersund är inte nya till den här med brittiskt och engelskt samarbete. De har flera träningsläger med olika brittiska lag som Wigan Athletic och Swansea. Sen har de även haft Neil MacDonald som tränare. Och nu är det ju Graham Potter som är det också. Tidigare spelare i Southampton.
Intressant helt enkelt. Det ska bli kul. Och många av de här, jag tror att man skattar ofta många av de här unga målvakterna ganska högt. Det var som Ole Söderberg när han var i Newcastle som tredje målvakt där. Och det var samma med den, hittar jag inte namnet här, men vi har haft två målvakter i varje fall som var i engelska Premier League. Oskar Jansson var det i Tottenham. Mm. Men ingen av dem har ju tagit plats i ett allsvenskt lag. Nu har väl Söderberg fått spela lite sen Kramer lämnat. Men jag vågar nog inte lova allt för gott om honom.
Nej, och jag menar det. Alltså en tredje målvakt från Chelsea, det låter ju väldigt bra. Men i åtanke ska man väl ha att till och med Magnus Hedman har till och med varit tredje målvakt i Chelsea. Han har till och med varit första målvakt i Chelsea vid ett tillfälle.
Precis, och... Det är väl just det som blir intressant att se nu, för att om jag hade lånat in en spelare, då hade jag ju velat se att den ska tillföra mycket under det här året. Frågan är hur mycket Blackman kan tillföra. Kommer han ens starta? Troligtvis så är det väl det som är Chelseas tanke. Men gör han det inte bra, då ska han ju inte spela, och då har man ju tagit in ett onödigt lån.
Mm.
Jo, men då är det tur att det är ett lån också. Och att de inte har köpt innan.
Ja, om de skulle nu ja, det finns ju alla möjligheter med Englands koppling där, att de skulle kunna köpa från Chelsea också, även om det känns osannolikt med det namnet så att säga.
Jo. Men man hoppas att det ska gå bra för honom på något sätt. Man vill ju få ut allsvenska lite mer, att kunna dra in spelare från andra länder också.
Ja, lite grann hoppas man väl. Men jag vill aldrig brytt mig så mycket om Östersund.
Nej, jag ser ju hellre att vi värnar våra ungdomsakademier.
Självfallet.
Plocka upp en egen U19-målvakt istället. Men sen vet man inte om det skiljer jättemycket. Men det blir helt klart intressant att se. Mm-hmm. Men för att gå vidare till något helt annat så har vi Helsingborg som är och förblir intressant med alla dessa stridigheter runt omkring klubben. Och de fick en fråga nu till Henke nu på upptaktsträffen idag senast om publiken som varit lite i ropet där. Hur man egentligen ska locka folk till Olympia som har byggts om och man har fått en ny fin hemmasektion där supportrarna ska stå. Men det har ju sett lite halvtomt ut där. Det har helt enkelt sett bedrövligt ut där borta. Och de har ju tappat i publiksnitt nu senaste åren också. Senast 2013 så hade de 10 000. Nu ligger de på 8 000. Går man tillbaka ännu längre 2006, 2007, 2005 då var det runt 11-12 000. Alltså det är stort tapp. Det är 4 000 supportrar de tappat sen den tiden där när Henke kom tillbaka och var ute i UEFA-cupen. Finns det möjlighet att locka tillbaka de här supportrarna?
Framgång.
Ja, framgång är ju alltid en sån grej, men det är det jag tycker är mest anmärkningsvärt när den statistiken var att förra året så slog faktiskt allsvenska publikrekord, i och för sig tack vare Hammarby, men det var ju en publikinflation som rådde, så att jag tycker ändå att det är lite märkligt. Sen så vet man ju att det går ju tungt nu för Helsingborg och att man har en krass ekonomi, så det kan ju vara sådana parametrar som spelar in. Och går det då lite sämre då går man inte dit.
Det lever väl fortfarande kvar lite det här efter det som hände mot Djurgården i premiären för 2 år sedan också. Att många Helsingborgs-supportrar vet jag liksom tappat glädjen för klubben sedan dess, och man känner inte igen sig i det som en gång var. Men det är samtidigt sorgligt, det är en fin klubb. Det är Helsingborg är Sveriges 8:e största stad. Det är en klubb som ska ha ett stort följe. De borde ha det, och särskilt nu med tanke på att Henke Larsson är tränare också. Trodde man inte att det skulle locka mer?
Jo, jag tror säkert att de tänkte att både Jordan och Henke skulle locka, men det kanske inte riktigt de spelarna med tanke på SM-guldsäsongerna med Ekem och company och hur det såg ut då. Det är ju klassskillnad.
Nej, man saknar de riktiga Skånederbyna.
Ja, precis.
Det har varit dött den senaste tiden.
Mm. Jag var nere på förra i våras på Swedbank stadion, och det var väl föga förvånande att det var Malmö fansen som lät mest. Men det märkliga var ju att Helsingborgs fansen fyllde ju inte ens borta sektionen, vilket Djurgården gjorde. De tog sig ner ända från Stockholm till Malmö och fyllde den sektionen. Men att Helsingborg inte gör det under ett Skånederby, det är ju riktigt tråkigt.
Det säger ju någonting om situationen de är i också.
Mm. Ja. Sparka igång det där nu. Kom igen för fan.
Kom igen.
Ryck upp er.
Ja.
Snälla. Det är Skåne, det är Sveriges idrottshuvuddistrikt kan man säga.
Mm.
Det ska vara bättre i alla fall.
Ja.
Stor skärpning. Men för att gå vidare också till Häcken, som vi snackade lite kort om innan, så är det lite intressant där att de har börjat göra DNA-tester på spelarna för att kunna anpassa kosten för att få maximal utdelning där. Är det trams eller en bra grej?
En bra grej.
Håll med.
Framförallt i allsvenskan med tanke på hur man äter i allsvenskan faktiskt, det är få som tror, men jag vet att det var en dispyt med i Malmö tror jag till och med, att det var med att de käkar på en
O'Learys
var det, va?
Ja, det var det.
Jag tänkte säga snabbmatskedja, det är ju nästan samma sak, men att de käkar på O'Learys och de käkar och hamburgare och gud allt vad det var.
Dan Andersson behöver fetter från hamburgaren.
det är vegetabiliska fetter som sätter sig bra i håret.
Mm.
Nej, men och då tycker jag att det är helt rätt att gå, för kosten är faktiskt omåttligt viktig. Det ska sägas, och där ligger faktiskt Sverige långt, eller svensk fotboll långt efter.
Den underskattar sig.
Ja, det kan man lugnt säga.
Intressant att se om det sprider sig, om de kan få utdelning. Jag tycker en tecken har haft överdrivet många skador de senaste åren. Det skulle vara Jeremejeff som har haft det ganska tungt och sådär, men det är helt klart att se, intressant att se om andra lag följer efter den här trenden.
Finns en rätt rolig anekdot på tal om kost. Det handlar egentligen inte om fotboll, utan det är från min gamla hemstad Jo. En fin handbollsförening kallad Guldkroken hade ett juniorlag, och att de tyckte inte att de var tillräckligt stora. Så då började de med en kostdiet som var pizzadieten, och det var att de skulle äta pizza minst 3 gånger i veckan.
Oh. Är det det Häcken är ute efter?
Är det Häcken är ute efter?
De ska lägga på sig, de ska inte bli av.
Ja, se om de får utdelningen redan i år. Det var vi lite inne på. Men det blir väl som det alltid blir med Häcken, som sagt.
Ja, vi lämnar det där här.
Det gör vi. Det var lite om senaste i den svenska fotbollen. Tack.
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 Svensk protokollet.
Ja, och idag ska vi ta vårt pick och pack och åka till Holland, hade jag tänkt. Och närmare bestämt till Heerenveen, där Arber, Seneli, Sam Larsson och Simon Thern lirar. Eller lirar och lirar. Det går ju ganska tungt nu. De kommer ju sluta på en placering på den undre halvan. Och i helgen möter de Herakles Almelo och förlorade med 1-0. Både Arber, Seneli och Sam Larsson var med i den förlustmatchen där. Och Simon Thern, han är fortsatt vristskadad. Inte mer att säga om det, utan vi stannar kvar i Holland och kanske lite positivare tongångar, i och med att vi var på Häcken Hammarby, så är det lätt att fastna vid Samuel Gustafsson. Men han har ju faktiskt en brorsa, Simon Gustafsson, och han spelar ju då i Feyenoord, och där de ligger på en fin tredje plats. Det var ju ingen kris i den klubben. Och nu börjar det se lite ljusare. De har ingen chans till att plocka hem en ligatitel, men mittfältsdynamon Simon Gustafsson spelade mot De Graafschap i helgen när de vann med 3-1.
Kul att han är tillbaka i startelvan. Har ni haft det ganska tungt ett tag?
Ja, det har han ju onekligen haft.
Det har varit mycket. Han är ganska bristande attityd delvis, att han tog ju något rött kort där i början av säsongen, även om han levererade poäng också, så har han väl sina problem där, att han måste tygla sina känslor, tror jag.
Ja, jag tror väl att han behöver tygla sin attityd också, med tanke på att han har varit ute och vevat lite. Likaså, vi har väl en sån som Sam Larsson som också behöver jobba lite med sin attityd emot, jag vet inte hur han är mot lagkamrat, men i alla fall i medierna.
Även om Sam Larsson kanske känns lite bättre på det än Gustafsson.
Ja, men man hade ju ett ursäkt i när han var ute och grät, Sam Larsson, för att han inte fick spela, och det kanske inte var riktigt rätt forum när man var i en semifinal till exempel.
Det var ju lite kul faktiskt när man såg firandet där. Då var det ju Simon Gustafsson 0 minuter i mästerskapet som hade beklätt sig mest med svenska flaggor, men ja, det är väl kul att se också att han glädjades.
Ja, han ville representera någonting också.
Mm, precis. Men då går vi väl vidare till Ryssland då, och ryska ligan, som vi inte snackat allt för mycket om i den här podden. Men där har vi faktiskt också ett par svenskar, och jag tänkte titta lite närmare på CSKA Moskva, som vann i helgen mot kuban Krasnodar med 2-0. Wernbloom spelade hela matchen i vanlig ordning och tog dessutom i vanlig ordning, får man säga, ett gult kort. Och det gillar vi såklart. Men en som inte spelade, det var den gamla Häckenspelaren Carlos Strandberg, som haft ganska tufft i år och var utlånad i höst till Ural i högsta ligan, men fick bara 2 inhopp där. Och har sedan dess fått sparsamt med speltid i Moskva. Han satt på bänken i en match mot Ural i början av mars i kuppen, men fick ingen speltid där heller. Vad tror vi om honom? Bör han se sig om efter en ny klubb?
Ja.
Ja.
Vart då någonstans? Bör han vända hem?
Sverige.
Eller Norge.
Kom hem, tillbaka, spela A-lagsfotboll. Han var inte ens ordinarie i Häcken när han gick till CSKA.
Ja, hyfsat ordinarie var han.
Han var på gränsen.
Ja. Han var inte alls ordinarie.
Visserligen på en kant spelar han ju mycket då. Han är väl kanske som bäst i en central roll, så just därför kan han var ju inte helt ordinarie i den positionen. Nej. Han vill. Men jag skulle däremot säga att han hade ett bra poängfacit. Ja, han spelade ju kanske varannan match i varje fall.
Ja, och sen var han ingen stjärna i Allsvenskan. Han var inte topp 10 i Allsvenskan.
Nej. Det var han ju inte.
Och det är nästan det som krävs om man ska gå in ordinarie, i alla fall för spel till det som ska.
Där känns det också som en liten spelare likhet med Simon Gustafsson, som har en attityd, och det känns som att han svävat lite på målet ett tag, Carlos. Han var ju förbannad för att han inte fick spela i U17 VM heller när en viss Valimir Berisha vann skytteligan sen. Ja. Och tydligen var det väl kanske bäst att spela med Berisha i det mästerskapet.
De hade ju faktiskt ganska bra strikers där. De hade ju både Berisha och Gustav Engvall, så att det var inte så konstigt. När man ser fallet ut så är ju faktiskt den som har stannat längst den som det också har gått bäst för, och det är ju Gustav Engvall.
Det får man säga.
Ja, jag skulle säga att det fanns en viss likhet där mellan Strandberg och Berisha sett till karriärval.
Ja, det finns ett facit.
Och det är nog bäst också att han kommer hem till Hisingen skulle jag säga, och att det blir Häcken igen, för att gå till en annan allsvensk klubb, visst det kan väl vara lockande att komma till Stockholm, men att komma hem till polarna med lite svansen mellan benen tror jag aldrig är fel, liksom att, så att de kan ta ner någon på jorden. Mm. Där ute på gården helt enkelt.
Och självförtroendet tillbaka också.
Och det är bra med DNA-testerna som finns där också.
Mm. Ja, just
kan gå på pizzadieten.
Exakt. Men för att gå vidare till inte allt för långt bort från Carlos lilla bostad, utan vi stannar helt enkelt i Moskva hos Sebastian Holmén, som vi för övrigt har intervjuat, vilket ni kommer att få lyssna på om en stund här i svenskprotokollet. Men det är ju han och en annan mittback, Emil Bergström, som nyligen tog klivet över till Ryssland. Och båda som fått stort förtroende i respektive klubbar. Bergström spelar ju i Rubin Kazan och Holmén spelar i Dynamo Moskva. Vad tror vi egentligen om det här? Det har ju varit en trend att man tidigare valt att gå till holländska ligan som mellansteg. Men nu har vi två spelare här som gått direkt till Ryssland. Hiss eller diss?
Diss.
Varför?
Jag tycker inte att de har samma kvalitet och utvecklar samma typ av talang. Jag tycker man kan se det minst i deras landslag, så är det faktiskt ganska ålderstiget landslag.
Men det hade ju att göra med lite med att Capello var där också innan.
Det hade ju att göra med Capello visserligen, men jag tycker inte att om man ska se till talangutveckling så har ju Holland fostrat betydligt fler än vad Ryssland har gjort. Och i Ryssland finns ju de väldigt stora pengarna, så det blir ju inget mellansteg på det sättet. Utan det kanske blir att man kommer upp högre upp i hierarkin just i Ryssland och spelar i ett Zenit eller ett CSKA till exempel. Och jag ser väl hellre att man tar ett mellansteg till Holland och kanske vidare ut i Premier League eller Bundesliga.
Jag kan hålla med i det att det är en bra liga, och det är att man ofta stannar i Ryssland. Det är svårt att komma därifrån för att de ryska klubbarna vill ha så mycket pengar. Men jag håller inte med dig om det här med Holland, för att om man tittar på holländska försvarare, det finns ju inte den organisationen där att fostra försvarare. Det var ju länge sedan Holland hade en riktigt, riktigt tung mittback. Och just i det tror jag att det ryska är lite mer likt det svenska där med organisationen, och det finns en möjlighet där att ta sig. Och nu ska jag inte avslöja för mycket om Holmén, men han snackade också lite om det här fördelarna då med att välja ryska ligan framför holländska. Sen vet jag inte om han vågar snacka ner holländska ligan riktigt. Det vore kanske dumt att få en örfil liksom tredje dagen på träningsanläggningen nästan. Men det är en intressant fråga.
Ja, jag känner, för mig så Holland, det är den vanliga skolan. Svenska spelare går till Holland och sen vidare. Men jag tror inte att Ryssland är så illa heller. Men som du säger, det är svårt att komma därifrån. Som vi har sett. Men kvalitetsmässigt så är det nog mer likt det svenska spelet.
Jag
gör det till ett enklare steg.
Jag tänker också som så här att om du är till exempel back då och gör det ohyggligt bra i holländska ligan, då kommer det ju finnas folk som vill ha dig därifrån. För att då, man kan ändå se sådana som bara har lyst över ett mästerskap, till exempel Bruno Martins Indi, som gick till Porto. Bara en sån sak. Och han var ingen megastjärna i Eredivisie. Så att jag tycker ändå att om du gör det bra som back i holländska, då kommer du också få bra anbud ifrån Europa eten.
Jag kan se det. Det finns ju fler, att kunna gå vidare så finns det en stark möjlighet. Men frågan är om det är utveckling kontra att gå vidare i karriären. Man kanske kan se däremellan. Men att gå vidare, det finns det helt klart spelare som gjort från holländska. Mm. Till exempel Granqvist gick vidare från Groningen till Serie A, helt enkelt. Och så vidare till Ryssland sen. Men sen vet man ju inte, hade Granqvist fått en miljö, han kanske hade utvecklats ännu mer. Det är ju svårt att säga om hur bra han hade blivit då. Mm. Men nu kan vi se att han blev en gedigen mittback helt enkelt.
Ja, han är väl rankad som en av de bästa i Ryssland just nu.
Ja, precis. Han och Ragnar Sigurdsson.
Det aj.
Mittbackspar där.
Vi vill ha tillbaka honom till IFK.
Men för att gå vidare lite, det är ju många ryssar, eller ett par ryssar som har testat lyckan i Premier League och engelska seriesystemen, men inte riktigt lyckats. Men en annan som gjort det, eller på bra väg att göra det, det är Martin Olssons tvillingbrorsa Marcus Olsson, som i vinter bytte klubb från Blackburn till Derby County. vilka ligger femma i ligan just nu och vann i helgen med 1-0. Där Marcus avgjorde och gjorde sitt första mål för Derby. Till 1-0-segern där. Vad säger ni om det klubbbytet?
Smart.
Ja, det är väl bra. Jag ser ju båda bröderna som riktiga championship-spelare. Det är ju där riviga, in i skiten, kommer ut med bollen, snabba, konditionsstarka, springer på kanten, står sina inlägg. Alltså det är så mycket championship det kan bli.
Precis. Men det är ju smart tänkt att han lämnar Blackburn efter ett antal år där när han etablerades. Jag kommer ihåg när han gick från HBK till Blackburn, då var det snack om att ta om vatten över huvudet. Då var ju Blackburn i Premier League och han fick ju inte spela till en början. Han fick spela lite vänsterytter. Men så tog han ett steg ner i planen när Martin lämnade, att spela mer, och så går han till Derby nu som ligger femma. Mm. De ligger på playoffplats där, så att det finns ju goda möjligheter för dem att ta sig upp.
Vi ska säga också, vet ni vem som är störst stjärna i släkten Olsson?
Syran.
Nej, jag har ingen aning.
Syrans pojkvän, vet ni vem det är?
Det är han, basketspelare.
Dirk Nowitzki. Och när vi snackar Dirk Nowitzki då, så är bara han alltså den äldsta sedan 2003 och göra 40 poäng. Då var det Karl Malone, men nu har alltså Dirk Nowitzki slagit det rekordet det gjorde han i veckan.
Så man kan säga att bröderna Olsson, de har nog inte så mycket att skryta om på släktmiddagarna där, inte?
Nej, där ligger de med lö. Dirk Nowitzki som har varit mångfaldig All-Star-spelare bland annat spelar med. Vad heter han? Rajon Rondo heter han. Gör han nu. Intressant.
På tal om All-Star så ingick ju också Marcus Olsson i veckans elva i Championship.
Oj, oj, oj. Det,
Det är båda gott för framtiden.
Mm. Ja, ja.
Men vi lämnar väl England och går vidare till ditt favoritland, Erik.
Ja, det vackra Tyskland. Det har inte varit den bästa svenska helgen i Tyskland, ska vi säga. Forsberg spelade full match mot Nürnberg när hans Leipzig blev krossade på bortaplan. 1-3. Och sen gick inte så bra för Buffo heller. Hans Braunschweig förlorade mot Sebastians favoritlag här, Union Berlin.
Spelar han med hatt och keps?
Nej, det gjorde han
inte. Han brukar gilla kombon.
Men någon spelare som jag vill kolla riktigt noga på den här omgången i alla fall, det är Alexander Milosevic i Hannover som gjorde sin bästa insats i ligan så här långt. Han lyckades faktiskt med alltså 100% i tacklingsprocent. Och det är synd att han spelar i Bundesliga sämsta lag, för han skulle platsat i bättre lag där också.
Men det är väl samtidigt smart att ta den utlåningen, för att han har ju chans att visa upp sig nu i Bundesliga, att han är en bra mittback. Kanske är det något annat lag som tar honom. Kul om Red Bull tar honom.
Förhoppningsvis ska ju Besiktas faktiskt låta honom spela också.
Jag vill gärna bort honom från.
Jag tror inte Besiktas klubben från honom.
Det är nog roligare att se honom i en Bundesliga-klubb också. Det är ju en bättre liga att kunna avancera i, för det känns ju som att han har ett par nivåer i sig när han väl får spela ett antal matcher och slipper undan det här
ett skadorna. Ett bättre flyttfönster också.
Ja, man kan säga det om Bundesliga, att det är faktiskt den ligan väldigt bra på, att gör det bra i en mindre klubb, då blir du också kontrakterad av en större klubb. Mm. Alltså det är mer regler än undantag. Mm. Då hamnar du i ett Wolfsburg, Schalke. Ja, Bayern München krävs ju mycket för. Ja. Men
det rinner ju det, förstår
du. Jo, det gör ju det. Det är just därför jag vill ha dit. Det rinner lite för mycket. Nej, men det finns lite sådana klubbar där som skulle kunna vara intresserade av honom. Bland annat Stuttgart.
Och det kan ju svenska klubbar ta lärdom av också, just det här att man värvar från mindre lag, behåller pengarna i allsvenskan. Problemet är ju att det blir så fruktansvärt dyrt. Och det är väl just därför MFF inte plockat från allsvenska lag. När de satt ihop sin drömtrupp nu som de har.
Nej, men Malmö, alltså de allsvenska lagen vet ju att Malmö har mycket pengar. Och därför vill de ha mer också. Mm. Och det gör att Malmö går efter billigare men lika bra alternativ.
Och man skulle säga att Bayern faktiskt har näst mest pengar i hela allsvenskan just nu.
Så är det.
Mm. Så är det. Och är därför det. Kan man plocka in Romelu och Alex samma säsong.
Men ska vi hoppa vidare ännu steg då?
Jajamän.
Vi går långt österut till Japan där Simovic har gjort ännu ett mål.
En poddspelare.
Exakt.
Det är 4 poäng på 4 matcher nu.
Det är fantastiskt. Han har blivit omnämnd 4 av 4 gånger också. Det är stort.
Vi har koll på det, Robin.
Ja.
Och ha telefonen påslagen.
De vann.
Ja, 2-1.
Nu Den här veckan har vi intervjuat Dynamo Moskva-proffset Sebastian Holmén om hans första tid i den ryska högsta ligan. Han har nämligen fått spela i många av de första matcherna och gjort bra ifrån sig i den backlinjen där han numera ses lite som navet. Vi ringde därför upp honom, kollade läget, hur han mår, hur han trivs i Ryssland, vilket kan vara ett ganska speciellt ställe att bo i, men även varför han valde just att gå till ryska ligan. Här kommer det.
Ni vann ju i helgen, eller hur?
Jo, ja. Det stämmer.
Precis. Hur tänker du kring den matchen?
Ja, det var... Första halvlek tyckte jag vi var rätt bra. Gjorde 1-0 också och tyckte vi kontrollerade ganska bra. Sen i andra halvlek så drog det in någon snöstorm utan dess like. Och det var andra halvlek på... Jag vet inte om man kan kalla det fotboll. Det var mer... ja, ett krig. Det var, det gick inte att spela, det blåste och snö och sådär. Vi fick kämpa till oss en seger och det gjorde vi och det var väldigt viktigt för att vi behövde de poängen.
Laget ligger ju lite längre ner än vad det brukar göra i den ryska ligan. Är det någon kris i som ni känner av?
Nej, det tycker jag inte. Jag visste det när jag kom dit att de inte har gått lika bra som de har gjort senaste åren, men de har också valt att gå en lite annan väg än vad de har gjort de andra åren. De har satsat lite yngre och inte värvat in så många etablerade spelare, så att det var ganska väntat. Så att jag tycker det är ganska lugnt och stabilt i klubben ändå, så att det är ingen fara.
Du har ju fått rätt stort förtroende här från start och fått spela ett par matcher. Tycker du att det varit för egen del för den tiden?
Det har varit lite upp och ner, även om det är mycket positivt. Så jag skadade mig nere på träningslägret. Det första jag gjorde, spelade 2 träningsmatcher och i den andra så skadade jag mig och blev borta och kunde inte träna på 10 dagar. Så jag missade första cup- och ligamatchen och det var väl lite tufft sådär i början, men sen har jag kunnat träna på ordentligt och som du sa, jag har fått förtroende direkt och gjort 90 minuter båda de här 2 senaste matcherna. Så att det känns bra och det känns som tränaren tror på mig och har kommit bra in i laget. Så att nu är det positivt igen.
Många unga spelare väljer ju numera att ofta lämna för holländska ligan som ett mellansteg. Varför tror du att det kan vara fördel att man går till Ryssland istället?
Framförallt är det 2 olika spelsätt på fotboll. Alltså holländska, det är mycket man-man. Här är lite mer likt svenska. Man försvarar och spelar som ett lag mer. Och sen tycker jag personligen att ryska ligan är en bättre liga än holländska. Jag tycker att holländska de senaste åren har gått ner sig. Det är fortfarande 2-3 av de topplagen som är riktigt bra, men efter det så tycker inte jag att lagen är så jättebra egentligen, utan jag tycker det är fler ligor som är med och konkurrerar där och jag tycker absolut att ryska är en bättre liga i det fallet.
Det känns som goda möjligheter till att utvecklas där också då?
Ja, verkligen. Så känns det. Man har väldigt goda förutsättningar. Det är bra spelare man får träna med varje dag och anläggning och de har liksom allt som kan hjälpa en att ta ytterligare kliv. Det finns allt och finns det inte så fixar de det åt en. Så att det är ett jättebra ställe att vara på, i alla fall för mig, och jag trivs jättebra.
Hur är det annars att bo i Moskva? Det är en stor stad gentemot Borås.
Det är en väldigt stor stad. Nu har jag bott på anläggningen i början här innan jag får boende. Så att, jag har inte hunnit se jättemycket, men det är klart att det är en gigantisk stad och det är mycket trafik och sådär. Men det finns allt och det är en väldigt fin stad. Mycket gamla byggnader och stora byggnader och sådär. Så att, det ska bli jättebra tror jag.
Det var ju snack om den när Wernbloom skrev på för CSKA att man svepte vodkan innan kontraktet skrevs. Så har du märkt av de här kopplingen mellan spriten och landet ännu? Är någon vodka omklädningsrummet?
Nej, det är det inte. Jag har inte märkt någonting alls faktiskt. Jag vet inte hur det var. Jag skrev på mitt kontrakt här från Sverige, så att jag vet inte riktigt om det stämmer det Pontus sa heller. Men det är ingenting jag har märkt. Som jag sa, det är ganska likt Sverige i hur de jobbar och sådär runt om. Det känns stabilt och professionellt, och det är liksom hotell dagarna innan match och bra mat och sådär. Så att det har jag inte märkt någonting, absolut inte.
Torsdags tillbakablicken.
Och det är med mig, Ludvig Billengren. Det enda laget som gjort en fenomenal resa, och det utan att någon trodde på det. Eller, vänta, vi tar om det där. Sandvikens IF och IK Brage blev knäppta på näsan. Det skulle inte gå upp. Harry Bildt satte stopp för dem med ett antal mål i kvalet till den svenska fotbollens finrum, allsvenskan. Kanske var det han som kom på Karl Oskar-dagarna för att hedra utvandrarna. Det måste ju komma någon i motsatt riktning. Östers IF fumlade i alla fall sig upp i allsvenskan, och år 1968 är ett bland de mest ihågkomna åren i Växjö. Fyra lag slutade på samma poäng i serien: Malmö FF, Djurgården och IFK Norrköping. Givetvis även Östers IF. Hur skulle en vinnare koras? Det slutade med målskillnad. Och där hade Malmö FF plus 15. Fast mållandningarna var bättre. Med ett enda mål. Första guldet var bärgat. Nu spelar de i division 1.
Ja, det är sorgligt. Det är en bitter eftersmak. Mm. Det är ett klassiskt lag.
En fin klubb.
Ja, de har väl en 4 SM-guld tror jag. Så det... jag vill ju ha dem i finerummet i allsvenskan, och jag har ju en gammal östertröja hemma, så att det är lite tråkigt.
Och just det där Smålandsderbyn också, som visst det väl existerar väl nu lite grann med Jönköping och Kalmar, men det blir ju aldrig samma grej som Öster och Kalmar. Det är ju det riktiga Smålandsderbyt kan man säga.
Ja, nej, Södra kommer inte vara med på det sättet och konkurrera. Och sen ska man ju säga det att de hade ju faktiskt lite spännande spelare även på 2000-talet. Bland annat den angolska landslagsmannen Ailton Figueiredo, om jag inte missminner. Figueiredo hette han. Det var en ytterst intressant värvning, och han var sedermera med i VM också.
De har haft ett par intressanta spelare, och med tanke på hur staden satsar, de byggde ju ett antal nya idrottsarenor, och däribland en ny fotbollsarena, så ska det ju vara ett lag som är hemma på en högre nivå.
Ta er i kragen nu, Öster. För jag vill ha er i allsvenskan.
Börja klättra.
Tack.
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 Sportjournalistik.
Jo, det är en liten sak jag har tänkt på med bland annat dokumentskrivning. Lite new journalism, och det är att man hänvisar till källorna längst ner på sidan och därmed citerar utifrån från, som om man har träffat personen trots att man tagit det direkt ur en bok eller dylikt. Och det här är bland annat sånt som de stora mediehusen gör. Vad har ni att säga om det?
Jag kan väl börja att jag tycker det är en ganska svår fråga. På ett sätt kan jag känna att en Erik Niva snor ju kanske lite en story som egentligen en argentinsk journalist har kommit på eller grävt fram om, till exempel Angel Di Marias barndom. Men samtidigt så kan jag väl också känna att det blir väldigt, väldigt tungt att läsa en text där man hela tiden på akademiskt vis ska liksom hänvisa till, ja, den kom därifrån, den kom därifrån. Troligtvis har man ju jobbat med väldigt många olika medier, hittat många olika artiklar, och det blir ju väldigt hackigt att läsa en sådan text.
Ja, jag håller med Pearson här. Alltså, jag är inte emot det i sig, för jag tycker det blir bättre läsning och så. Jag tycker att så länge du hänvisar till varifrån det kommer, så ser jag inte några större problem i det. Men jag förstår tanken ändå.
Jag kan väl någonstans hålla med. Sen så vet ju inte jag hur historien såg ut ifrån början, när till exempel en storskribent som Niva Toren och behandlaren på egen hand Det vet jag inte, för att jag har varken läst böckerna han hänvisat till eller artiklarna i sig. Men det var nämligen så att jag pratade med en lärare häromdagen och hon ansåg att det var fusk. Och jag kan väl känna någonstans som så här att i själva papperstidningen tycker jag väl att det är lite undermålig källanvisning, eftersom det ligger längst ner med i svart med lite vitt som en bildtext i princip. Det kan i alla fall stå under texten. Jag tycker att det är okej källanvisning på webben eller i appen som jag mest använder.
Mm. Det är kanske därför det är, för att vad jag kan se så är det väl egentligen mest den här typen av dokument på webben än i tidningen. Och att man gör på det sättet istället, för att det är lite sämre journalistik, eller vad man ska säga, när man har själv träffat den här spelaren eller den här personen som man skriver om. Men ja, det är en svår fråga, och på något sätt kan man väl också känna att det är upp till läsaren att kunna själv liksom tänka kring texten, att är den här texten skriven av en annan tidning, då får man kanske kolla upp det där. Även om journalister liksom ska ge sanningen och vara trovärdiga, så kanske man också själv får vara lite källkritisk och granska, och kanske om man nu är väldigt, väldigt intresserad av den exakta precisionen vad nu den här argentinska journalisten skrivit, då får man kanske leta upp den artikeln i den här argentinska tidningen som faktiskt återges då längst ner under artikeln.
Man alltså vill säga att Aftonbladet i alla fall bygger mycket av sina plusartiklar numera på just dokument. Så att jag vill tro i alla fall att det är en växande, ja, ett växande utskott i branschen, om man säger så.
Men det är ju kul, man gillar ju de här dokumenten, för man får ju veta saker, historier, berättelser som kanske inte återges annars.
Och när du läser mer dokument så kan jag varmt rekommendera Erik Nivas bok Utväg fotboll. Mm. Tack.
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 Liberala punkten.
Ja, och denna veckan ska vi snacka lite kaffesorter. För det var nämligen så här, när jag gick förbi Slussen häromdagen, så att det fanns stockholmarens nya påfund, sojalatten. Vad har vi att säga om just kaffesorter?
Just jag känner väl mest att jag gillar det genuina, och då tänker jag på en svart kopp. Jag har aldrig någonsin i mjölk socker, grädde eller liknande. Det ska vara genuint, det ska vara svart, det ska vara enkelt. Så enkelt är det för mig. Sojakaffe, jag har inte testat det och jag kommer aldrig göra det.
Ja, jag är lite, det beror på vad man är sugen på. Det genuina är ju fortfarande den svarta koppen kaffe som du säger. Men ibland kan jag känna att jag är lite sugen på en latte. Jag har smakat den här sojalatten också, det var inte min grej ska jag säga. Det var...
Kan du precisera smaken?
Nej.
Har du någonting att likna med?
Det är svårt att säga. Alltså det,
vatten?
Ja.
Men jag tänker, finns det inget...
Det smakar inte så mycket.
Erik från Uppsala, latte, det är hybridskaffet, eller vad är grejen?
Det är Stockholm.
Det är Stockholm.
Nej, latten är lite ute i Stockholm nu, för att latten har ju nu då sökt sig till Uppsala. Jag vill nog ha någon sån här kaffe macchiato extra vanilla typ. Det är lite mer stockholmare.
Karamellsmak med grädde kanske.
Ja. Jag är också lite av den svarta typen. Jag kan känna att det blir lite jobbigt när man går in på sin fjärde, femte kopp bland svart kaffe.
Det kan bli lite bittert.
Ja, men den är ju genuin, och det är ju som sagt, den ska ju vara välvarad. Ingen mjölk, ingen socker, för det bara förstör den genuina smaken. Sen så är jag en älskare av cappuccino. Jag tycker faktiskt den är fullkomligt briljant. Det finns ingenting som slår den utom en kopp slät java.
Ja, den är bra, men jag är nog lite mer åt espresso i så fall. Det är lite lättare återigen. Det är lite starkare.
Åh, det är ju betrevligt. Ja,
Rasmus Elm ska nog inte ta den. Hans mag.
Jag är också espresso-hållet alltså.
Nej, usch.
Har vi någon italienare i allsvenska egentligen? Det har vi inte, va? Det måste ha varit ett bra tag sedan vi ens haft det.
Ja.
Tänker du, har det kanske varit lite espresso på pressfikat? Vem vet?
Vem vet? Ja, vi ska säga det. Fint pressfika också på Tele2 Arena.
Mm. Mycket trevligt. Både baguette inför matchen och så var det lite bulle och kaffe i halvtid.
Ja,
det är fint.
Man säger att vissa är mer rutinerade än andra och tar två mackor medan andra avstår mackan. Mycket fika. Jag vill även lyfta en sak till på den liberala punkten. Det är ordet fika. Ska man använda det själv tycker jag att det är infernaliskt fult ord. Man kan använda kaffe och kaka lite mer genuint. Vad säger mina två kompanjoner här?
Jag håller inte med.
Varför?
Jag tycker att fika är så genuint det kan bli.
Hur då?
Det finns bara i Sverige.
Men fika är ju en ful slang för kaffe och kaka. Alltså det är ett ord du hittat på för att förenkla någonting. Förenkla något som är så vackert som en kaffe och en kaka.
Mm. Ja, men jag förstår det. Men det är någonting med det här med ordet fika som jag tycker är speciellt. Sen är det fult. Det håller jag med om.
Är det att det betyder könsorgan på italienska bilar? Eller?
Ja, precis. Nej, men, nej, men det är någonting med att det är liksom... Det finns inget annat ord i liksom utlandet för fika än fika.
Nej, och då förstår man ju hur bedrövligt fult det är egentligen. Att man måste använda förkortningar och annat bara för att man inte orkar säga kaffe och kaka.
Ja, jag tycker det är fint att kunna identifiera sig med det ordet.
Jag vill egentligen kasta in en förkortning där som jag tycker är ganska bra. Det är KK.
Ja, det känns nästan ännu längre ner i diket än fika.
Ja, jo.
Men det känns väl som att vi kanske ska börja runda av lite.
Ja, tacka för oss.
Och ni hittar oss i vanlig ordning överallt, helt enkelt. Tack.
Tack.
Tack.